Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men jag tror inte jag misstar mig att du grät.
Du skulle ju picka hål på min egen självbild om så var fallet. För det,
ja, men du gjorde det.
Ja, då, du ser. Då, så kan det mycket väl ha varit. Och gör jag det, då var det ju än värre än vad det faktiskt.
Du var helt.
Då har jag ju skyddat mig själv genom mitt eget minne. Och jag minns den här perioden med smärta, det ska jag inte säga.
Janne Josefsson har vigt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. I sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är entreprenören och debattören Jan Emanuel.
Det här känns ju jättekonstigt. Man tror att man inte är i Göteborg, för de gånger jag var i Göteborg så har det regnat och nu liksom är det ju sol. Det är jättekonstigt.
Växte upp med en kärleksfull mamma i en förort. Okej, inte med pappan då, utan ensamstående mamma i en förort.
Jag har haft så här blandade känslor för Janne. Först så har han ju varit någon som jag verkligen har gillat och sett upp till. När vi gjorde ett program redan, alltså riktigt länge sedan, som heter Fittja Paradiso. Men sen när han var på Uppdrag granskning var det också med blandad förtjusning man såg honom varje gång. Visste man ju inte om man skulle ge sig på en och säga att man var en dumming eller om man bara skulle säga hej. Så när jag satt i riksdagen och även innan det, då var det ju sådär, när Janne kom, då var man, ja, först blev man rädd och tänkte shit, nu har jag gjort något. Och sen när han var glad, då insåg man att nej, vad skönt, han var bara glad.
Pappa bodde i kollektiv. Pappa, det jag sett i de vänster. Är det Blondinbella? Ja, det är Blondinbella.
Jag tror att han tar det bra, för vi har liksom inga ish mellan varandra.
Nej.
Så jag tror att de blir glada.
Vad är det hon heter? Brukar svänga sig med citat från Dr. Glas.
Alltså, den enda fördom jag har bärt runt på, det var det att han likt alla andra. Och det är gissningsvis inte ens hans fel, men de produktionerna som är, de har nog haft lite av en benägenhet att vinkla åt det hållet de vill ha det. Men som sagt, vi skyller på programmet och inte på Janne.
Har nästan beslut alla kommunistiska länder i världen. Åh, vad spännande. Har knarkat. Åh, fy fan, vilken spännande människa. Men vad fan, jag måste skriva upp här. Knarkat. Stina Bolter, tror jag. Det är det enda jag kommer på. Yes!
Nej, men nu har jag liksom slutat vara rädd generellt. Utan det var ju under den politiska perioden, så då var ju allting så attans känsligt. Men nu har jag liksom ingenting att vara nojig för längre, så det är lugnt.
Man vill ju inte släppa in vem som helst. Herrejäkla att jag inte listade ut det. Att jag inte listade ut det. Jag hade varit på rymmen i Nordkorea. Nej, det kan inte vara stämma.
Det är alldeles,
alldeles. Nej, men det var inte länge sedan vi träffades egentligen.
Nej, så är det, så är det.
Här var någon som ritade av mig bara för... jag var med i någon podd eller vad det var i Stockholm. Som heter Paradrätten. Jag tycker det var skickligt gjort.
Ja, verkligen.
Jag ser bättre ut där än vad jag gör i verkligheten. Och det gör man ju, blir man ju glad för. Så här ser det ut här bara. Men det är inte mycket att se på. Men vad ska vi göra här, här i alla fall? Så du kan ta dig en kopp kaffe eller någonting. Vad är den värsta fördomen av dig?
Det finns ju så vansinnigt många.
Mm, mm. Men jäklar vad vältränad du är alltså.
Ja, det är enda sättet för att inte bli farbror i förväg tycker jag.
Har du några drömmar kvar i livet?
Jag tror att jag delar drömmar med egentligen alla människor som är föräldrar. Och den primära drömmen är ju ens barns prio ett, få vara friska, och prio två, få ta tillvara sin friskhet genom också få må lite bra. Mm. Alltså livet är så till stora delar ångest och skit, även om man liksom, även om man mycket blundar för det, så är väldigt många dagar på ett år inte speciellt roliga.
Nej.
Och drömmen är ju att barnen ska få så lite såna dåliga dagar som möjligt, och att de ska kunna fylla sin vardag med saker som faktiskt gör dem kanske inte lyckliga hela tiden, för det tror jag är lite av att sikta över ribban, men att man ändå tycker att livet är bra.
När är du lycklig?
Jag känner ju en genuin lycka när jag märker att mina ungar mår bra. Mm. Sen så kan det vara så här kanske.
Hur många barn har du?
Två.
Hur gamla är de?
19 och 17.
Och det är en kille och en tjej?
Kille och tjej.
Mm.
Sen så kan det ju vara så här, de här vardags situationerna när man kan, men när man kan liksom njuta av att katten kommer när man ropar. Och den kommer in och pratar lite med en och så här, säger att jag fick höra, och sen jag tror att det stämmer, att katter jamar inte som katter. Alltså det finns ingen naturlig jamning hos vildkatter eller katter, innan katterna blev liksom hej, vi bor hemma hos människan. Så det är mer ett sätt att kommunicera till människan när de jamar.
Att man vill att katten vill ha
någonting, påkallar uppmärksamhet. Och katten, det är mitt absolut bästa köp här i livet. Jag aldrig någonsin har någonting så lite gett så mycket lycka och positiv känsla. Och det är ju vardagslyckan liksom. Jag är alltid, varje gång jag öppnar dörren och ropar på katten, jag är orolig att han inte ska komma liksom. Och varje gång han kommer blir jag lycklig.
Första gången du och jag träffas, det är alltså 99 tror jag. Alltså kring millenniumskiftet. Jag gör Fittja Paradiso, alltså från Botkyrka, sänder direkt ifrån ett höghus högst upp. Du kommer ihåg det?
Ja, visst.
Jag vet inte vad temat var just den kvällen. Vad kan det ha varit?
Jag tror att det var det klassiska med, det var nog kanske, om det inte var värstingresorna, så var det väl ungdomsgäng, kriminalitet.
Ja, det var det. Det var det. För det absolut. Och jag såg ju typ Botkyrka, Fittja, som här avgörs demokratin i Sverige. Det var så jag påannonserade programmet. Och så var det direkt sent varje torsdag kväll och sånt här. Men du var ju inbjuden som gäst för att du jobbade med framförallt killar, kriminella killar. Du hade väl redan börjat med det då?
Ja, då åkte jag nog runt och för. Så kan det vara. Jag åkte runt med Merish Roth och höll föreläsningar tillsammans med en skinnskalle som heter Pelle. Jag vet inte om det var det
just det. Han dog ju för inte så länge sedan.
Nej, precis.
Men det var alltså, han var ju judisk person.
Ja.
Och slogs mot de här som var antisemiter och nassarna och så. Mm. Ja. Så det var där.
Ja, vi åkte runt.
Var du på Fryshuset också då? Eller?
Ja, jag var i samarbete med Karlberg.
Ja, Anders och Karlberg, ja. Just Anders Karlberg, jag kommer ihåg. Jag var där och filmade när Ultima Thule spelade där. Och det var ju väldigt omtalat och omdiskuterat. Anders Karlberg var ju gammal kommunist.
Ja, Anders var en fantastisk människa.
Men här står det att du har besökt i stort sett alla kommunistiska länder, inklusive Nordkorea.
Ja, jag tror det där får man väl ta med en nypa salt. Om man går igenom alla forna kommunistländer, så finns det ju förstås länder som jag har missat. Men i stora drag kan man väl säga.
Hela Östeuropa var ju kommunistiskt.
Precis.
Och Nordkorea.
Ja.
Men när du var där, då har jag två frågor. Varför tog du dig dit och vad tyckte du om de här länderna?
Nordkorea är väl det som gav starkast avtryck. Det var ju en ganska lång process att ta sig dit. Det var mycket papper och så för att komma dit. Jag höll på i länge. Och det är ju som att kliva in i en overklig värld. Jag fick ju berättat för mig hur det var innan jag åkte dit. Och de, till exempel så berättade man om tunnelbanan i Nordkorea som bara består av tre hållplatser. Och alla som är på tunnelbanan är skådespelare, alltså statister som finns där bara för att liksom visa oss att det är, hur fint det är i Nordkorea. Mm. Och då vi efter när det var det där några dagar, så då kom då våran guide slash vakt, vad man vill kalla det för någonting, och sa att nu idag ska vi åka tunnelbana. Och jag bara yes, nu ska vi se. Och vi går ner i någonting, det så du skulle kunna käka från marken. Det är så rent och det är så snyggt. Och de här väggarna nere, det är konstverk överallt liksom. Och allting ser ut att vara liksom på precis bevarat ifrån 50-60-talet. Otroligt vackert.
Det är kulisser alltihopa alltså.
Och så hoppar vi på tunnelbanan och så åker vi iväg. Tunnelbanan är också, du vet, med träsidor. Alltså, det är så fint allting så det är löjligt. Och så stannar vi på den tredje och så säger guiden så här att nu ska vi av. Och jag bara, alltså det här kan ju inte vara sant. Så precis när vi går av, då låter jag ju de andra i gruppen gå av. Och så väntar jag så att jag är lite artig, så jag låter den här vakten gå av före. Och sen så jag bara, ska jag låtsas jag hämta någonting. Och sen när jag ska hoppa av, då hoppar jag in istället. Så att dörrarna stängs och vakten hamnar på utsidan och jag åker vidare. Efter den kanske fem hållplatser, tänker jag, nu hoppar jag av och kollar vad som händer liksom. Så jag hoppar av det där och det fortsatte lika fint. Rulltrapporna är stilla så man får gå trappor, så går jag upp. Och det är precis som, tänk om IT kliver in i tunnelbanan i Sverige. När folk stannar och det är verkligen så här, allting, det är som att det blir slow motion och de har stirrar på dig. De har aldrig sett.
Du möter vanliga.
Ja, det är mycket folk som helst. Ja, alltså jättemycket människor. Ja. Och alla stannar upp och tittar, du vet, det blir så här, alla bara, vad är frågan om? Ja. De har aldrig sett någon som ser ut som mig. Och narcissist som man är så kunde jag inte heller låta bli att ta av mig kavajen. Jag hade en ganska liten tight t-shirt under som man liksom, tatueringarna syntes och sådär. Och sen så kommer det ju statliga folk att hämta mig därifrån och säger att det här blev ju inget bra. Och jag tyckte bara att det var roligt, för jag såg inte den här hotbilden då. Jag såg inte att det här kunde bli liksom ganska jobbiga konsekvenser. Nej, men så tog de med mig tillbaka till hotellet och sa att det där var ju inget bra. Och jag spelade ju bara, hur då? Vad fan, jag råkar ju bara liksom bli kvar och det kan vara väl inget farligt liksom. Nej, så höll jag på så där ett tag och sen så jag hade smugglat in en kamera, så jag har ju säkert tre timmar med Nordkorea-film. När jag gör så här, jag smiter in i en militär parad och går och filmar liksom, och gör så här lite narr av de här soldaterna, så jag är helt dum i huvudet.
Ja. Vad är din bild av Nordkorea om du skulle ta det på en mening?
Det är sjukt på ett sätt som är svårt att beskriva. Jag trodde till exempel när vi ut och åkte så såg jag kvinnor som gick och det såg ut som att de skötte gräsmattorna. Men de liksom, de kröp omkring och tänkte oj 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 vad noga de är liksom. Men då fanns det en form av ogräs som de sa att inte tillhörde staten, som människorna fick ta, och det här ogräset gick att göra käk av.
Ja,
det var det de skulle ha. Ja.
Du sa någonting här som inte jag visste att du skulle säga. Jag är narcissist, säger du. Som den narcissist jag är, så gjorde jag detta, sa du.
Ja,
och vad är narcissist och varför är du det?
Först måste man ju ta självironi med en nypa salt, annars hade det ju inte varit självironi. Självironin har ju en klangbotten i att du törs skämta om dig själv.
Men är det bara ett skämt då?
Allmän synen på narcissismen är ju en person som till viss del är uppfylld av sig själv, men som också framförallt älskar att synas. Jag skulle säga att den enklaste översättningen är en person som älskar att synas. Och det är ju kanske en av de vanligaste förutfattade meningarna om mig. Det är att jag ofta finns med i tidningar, i media och så vidare.
Men även förutfattade meningar kan ju vara riktiga.
Absolut. Och, men sen ska man ju inte...
Men vad kommer
man får inte
det
underskatta ifrån? Det här med, men om man stannar vid just det här nazistiska perspektivet så får man ju inte underskatta det inneboende behovet hos människan att få synas.
Jo, det är väl, jag har väl också reflekterat över det eftersom jag har varit i tv. Och det är ju lättare att se det hos andra än sig själv och kanske erkänna det och sånt här. Men vissa personer, jag ska inte namnge dem, som man tycker är odrägliga också i sin narcissism. Det vill säga att de gör allt för att synas och kliver nästan över lik för det. Där går man ju för långt liksom.
Mm.
Har du gjort det någon gång?
Jag tror att först och främst så ska man ju komma ihåg att när man pratar om sig själv, det är också en överlevnadsinstinkt att försöka se sig själv i, på något sätt, du rättfärdigar ditt sätt att vara, medvetet eller omedvetet. Jag rättfärdigar min anledning att vara i det offentliga genom att jag söker det massmediala sökarljuset.
Mm.
Jag snor det till mig själv för att sen sätta det på politiska orättvisor, för att sen lyfta in det för att skapa en debatt.
Mm.
Det är ju min sägning till mig själv. Mm. Sen att det finns något
du visar upp dina bilar, dina båtar som mångmiljonsklass. Varför gör du det?
Exakt av den anledningen. Nu försöker det här är ju den förskönande delen som jag berättar för mig själv och sen berättar för dig, och det finns självklart massa andra underliggande som bara betyder hej, jag vill skryta.
Men jag måste ju fråga dig, varför tar du inte istället för att köpa till exempel en båt för 10 miljoner, ta de 10 miljonerna.
10 miljoner, det kan du få en jolle för.
Varför tar du inte de pengarna och hjälper barn från Ukraina istället och ger de pengarna istället och skit i båten?
Nu vet ju jag att du är demagogisk. Jag vet ju att du har ett mycket mer djup än att ställa den här frågan för att du undrar. Jag tror att du om någon begriper att det ena kanske inte tar ut det andra. Jag tror att du om någon förstår att man både kan åka båt och agera på ett sätt som hjälper andra parallellt.
Ingenting. Men det är ändå ett val du gör.
Ja, fast oavsett vad båten kostar, på vilket sätt hindrar min båt mig från att agera rättfärdigt på andra sätt? Det är inte så att min ekonomi eller min inställning står i avhäng på en båt. Alltså dens existens eller inte har ju egentligen ingenting med min ekonomi eller hur jag agerar i
men
övrigt.
Men innebär det inte att du rättfärdiga väldigt stora klassklyftor?
Ja, så kan man väl säga. Om man definierar klassklyftor utefter lyxkonsumtion, så då kan man väl säga att ja, jag tycker att du kan rättfärdiga väldigt fina bilar eller ett schysst, var det nu, ett hus på landet till exempel, genom att du har jobbat ihop det själv. De pengarna som du jobbar ihop, om inte du får bestämma själv vad du ska göra med de pengarna, ja, då är vi just i Nordkorea, och det har visat sig vara föga framgångsrikt.
Ja, nu drar du det väldigt långt alltså, naturligtvis. Och där är ju också ett klassamhälle, Nordkorea, det vet vi. Vi har ju följt varandra i alla fall sen då millennieskiftet, alltså runt 20 år. Vi umgås inte, vi träffas inte, vi är inte kompisar så, men ibland stöter vi på varandra. Och jag minns en gång, jag vet inte om det är jag som ringer dig, så kan det vara. Då är det att du har hamnat i ett läge som är väldigt, väldigt tungt för dig. Och du sitter förmodligen i riksdagen då. Du är starkt ifrågasatt på grund av att du hyr ut en lägenhet i Visby, tror jag, för väldigt mycket pengar. Och att du har tjänat pengar på välfärden, alltså statliga pengar, offentliga pengar och sånt där. Jag tror att det var när jag var programledare för debatt jag ville ha med dig då. Men jag tror inte, jag misstår mig, att du grät.
Ja, du skulle ju picka hål på min egen självbild om så var fallet. För
du gjorde det.
Ja, så kan det mycket väl ha varit. Och gör jag det, då var det ju än värre än vad det faktiskt.
Du var helt
då har jag ju skyddat mig själv genom mitt eget minne. Och jag minns den här perioden med smärta, det ska jag inte säga någonting annat. Och det som var så smärtsamt, det var att stoltheten som jag upplevde för mitt riksdagsuppdrag. När Göran Persson sa att det här är det finaste uppdragen människa kan få. Så upplevde jag det så också. Jag tyckte verkligen att det här var det finaste jag någonsin kunde få. Jag hade fått förtroendet av folket att representera fler än mig själv. Och jag ville verkligen inte förlora det. Alltså jag var så stolt och så glad, och jag kände hur allting höll på att bara gå förlorat. Och det var när den här drevet gick om att jag fick ju frågan till exempel, hur kan du ha ett stort hus i Visby? Varför låter du inte uteliggare bo där istället? Nu svarade jag ju på den frågan genom att fråga reportern, varför har inte du uteliggare bor i ditt hus? Det var inte speciellt pedagogiskt just i den situationen, kan jag säga, men skitsamma. Och sen så tog det ett tag innan jag liksom så kunde på något sätt distansera mig och försöka se det här lite objektivt och så, vad är det du har ställt till med liksom? Jo, då hyr jag ut mitt hus i Visby för 10 000, eller om du, jag tror att det var 10 000, skitsamma, mycket pengar per vecka, kanske var 30 till och med, men mycket pengar. Och det är frågan, men hur kan du göra så liksom? Ja, och då visar det ju sig att det här var ju under Almedalsveckan. Så det var ju kanske inte helt genomtänkt av mig då att hyra ut det här huset. För jag hade inte fattat hur fult det var att tjäna pengar. Jag hade inte begripit liksom hur brännbart det här var. Och efter ett tag så insåg jag att den här ångesten som jag drabbades av, som jag mådde så otroligt dåligt av, jag sålde till och med huset på grund av att jag liksom ville visa min ånger. Ett hus som var ihopbyggd med Visby ringmur. Alltså jag ägde en del av världsarvet. Jag älskade det huset. Och det sålde jag bara för att liksom visa att, titta, jag piskar mig själv. Förlåt mig mina synder. Jag ska inte hålla på så här mer. Och sen så efter när tid hade gått, så tyckte jag faktiskt att vilket fekt kräk jag var som gjorde så, som böjde mig och som mådde på det här sättet för någonting som jag i efterhand kan säga så här, men vet du vad, jag hyr ut mitt hus, bäst fan jag vill, det är mitt hus, vet du vad du kan göra, du kan dra åt helvete, det borde jag ha sagt, men det gjorde jag inte, för jag var så otroligt rädd för någonting som jag var så otroligt stark, eller otroligt,
men du ställde aldrig
mycket om liksom.
Ställde du inte frågan till dig själv att det kanske ligger någonting i att det här stöter många?
Ja, att det stötte många, det kan jag ju säga, det ligger det mycket i, för att det här var ju det här var ingen liten det var ingen liten omgång i media.
Nej.
Och det var ju inte att jag mådde lite dåligt.
Är du socialdemokrat fortfarande?
Jag är definitivt socialdemokrat. En klassisk betongsosse. Däremot har mitt parti slutat vara sossar. Jag hoppas att den här tiden som vi ser fram emot nu i opposition kan få sossarna att komma tillbaka igen.
Det handlar ju rätt mycket att de har satt en röd linje gentemot Jimmy Åkesson. Men det har ju inte du gjort.
Det man har gjort när det kommer till Sverigedemokraterna, det är att man så här, ska vi läsa deras partiprogram? Ja, vi testar. Okej. Vad står det där då? Ja, där stod det inte så mycket som var farligt. Men jag vet vad de vill egentligen. Okej, men och Jimmy då? Ja, nej, men alltså han är en duktig och skärpt politiker. Han är faktiskt en av de trevligare som faktiskt kan bete sig i debatterna till och med. Men jag vet vad han vill egentligen.
Vad är det som gör, för du var ju och valturnerade med Jimmy Åkesson.
Ja.
Ni satt och snackade och sånt där. Det är ju många som säger att det kanske är delvis de själva, men de säger att Sverigedemokraterna idag, det är som de gamla socialdemokraterna nästan.
Sverigedemokraterna idag är copycats på den klassiska socialdemokratin. Ja. De har gjort precis vad de kan för att anamma den gamla socialdemokratin.
Varför går du inte med där då?
För att det är inte socialdemokratin. Det är Sverigedemokraterna.
Men du verkar ju stå nästan för det de står.
Jag står definitivt för deras syn på A-kassan till exempel, när de nu står emot borgerligheten och vill behålla A-kassan. Jag tror att även min övertygelse om arbetets
invandring, vad säger du om det? Deras inställning där?
När de, precis som Ny Demokrati, du minns ju.
Ja,
När de kom in,
Bert och Ian,
ja. Jajamensan, och Bert och Ian, och de blev ju, alla skrek ju rasister. Jag tror inte de fick höra nazist så mycket, men rasister var de ju förstås. Mm. Alla deras förslag var rasistiska.
Absolut.
Jag kan inte minnas, du kanske kan minnas. Jag kan inte minnas ett enda förslag som Ny Demokrati hade som inte har genomförts i praktisk politik nu av de övriga partierna, både från borgerligt håll och socialdemokratiskt håll.
Jag tror du har rätt.
Går in på de stora frågorna som Sverigedemokraterna klev in med när de kom in i riksdagen. Om vi backar kanske 5 år, säger vi, för att vara trygga, så skulle jag säga att ingen av de frågorna upprepas inte nu mangrant av de övriga partierna, med undantag då för Miljöpartiet och viss del Centerpartiet.
Om man tar Jimmie Åkesson, är det någon större skillnad på er två vad det gäller syn på samhällsutveckling, politik, människosyn idag?
Alltså, vi har ju olika...
Nej, det är ingen olika erfarenheter. Du kan inte säga att det är någon större skillnad.
Jag skulle inte säga att det är någon större skillnad på Jimmy och några av dem, av sossarna eller moderaterna heller. Däremot så finns det personliga skillnader. Och det är klart att det finns politiska frågor där vi inte tycker lika. Men folkhemsidén, där ligger vi hyfsat nära varandra. Men det är ju för att Jimmy ligger jättenära socialdemokratin. Och för övrigt också mycket av den nuvarande borgerligheten. Mm. Då är det, finns det mycket sundhet.
Du hade kunnat vara hans pressekreterare. Men
jag skulle kunna vara Bo Lundgrens pressekreterare också.
Ja, men han är ju ute ur leken.
Ja, men jag försöker exemplifiera för att man inte ska bli för...
Jag tänker på så här också. Alltså, drivkraften som du har, den otroliga drivkraften, den märks. Alltså, man ser det på dig. Du argumenterar, du gestikulerar, du har historier och alltihopa det här. Och man kan beteckna den beroende på vad man tycker om dig. En del tycker jävligt illa om det, tror jag.
Jag lovar.
Men du söker väl också konflikter?
Det är inte bara du som har problem med var han bor någonstans. Liksom. Din situation delar du med ganska många. Och det är klart att, precis som du, det är inte så att alla bara, åh, Janne, han är en skön snubbe. Nej. Det är ju ganska många som tycker du är vidrig.
Absolut.
Precis som många människor tycker jag är vidrig.
Vidrig, menar du verkligen?
Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att det begreppet faller nog ganska rätt.
Ja.
Men det tror jag är också en komplimang. För att först när du kämpar för någonting på riktigt, att gå runt där och vara den som alla tycker om, då tycker du absolut ingenting. Mm. Och att gå runt som en vindflöjel i livet, det har jag ingen lust med.
Jag är uppvuxen här i Göteborg i Biskopsgården.
Mm.
Vad tycker du man ska göra med Biskopsgården idag? Jag bor i stort sett nästan inga svennar kvar.
Nej, jag är född och uppväxt i Gottsunda. Jag skulle säga att det finns väl en hel del liknelser däremellan. Jag älskar mitt Gottsunda.
Fortfarande?
Jag
skulle du kunna bo där nu?
Ja, det skulle jag kunna göra. Och nu ser man så här, men det är ju en lögn. Skulle du verkligen kunna göra det? Jag skulle inte med det säga att jag tänker lämna allting annat. Men jag skulle inte ha något problem att vara där. Det är inte så att jag skulle aldrig... Säga så här, skulle du kunna tänka dig att bo där alltid med och föda upp dina barn där? Inte en chans i helvetet, då utsätter jag mina barn. Men för att
då är det ju ingen trovärdighet att du skulle kunna tänka dig att bo där.
Nej, så kan man säga. Utifrån att föda upp ungar skulle jag
aldrig... Varför sa du inte det då?
Ja, det var det jag sa.
Du sa ju att du kunde tänka dig att bo där.
Ja, jag kan tänka mig att bo där.
Men inte med barnen?
Inte med barnen nu, med vuxna ungar. Men nu skulle jag kunna tänka mig att bo där. För att jag är romantiker. Alltså, jag är Gottsunda romantiker, jag älskar Gottsunda. Men jag skulle ju aldrig låta, som sagt, när mina barn var små, eller jag skulle låta mina barn ha samma uppväxt som mig själv, till exempel.
Du är romantiker, hur är det med kärleken?
Ja, jag kan bara skryta.
Är det så?
Ja, det kan jag.
Du är lyckligt. Har du träffat någon som du älskar?
Ja, det har jag.
Och den personen älskar dig?
Jag önskar ju att så är fallet i alla fall.
Men du är inte säker?
Det kan man väl aldrig vara. Men det är klart att, efter 28 år och min fru ändå har valt att stanna hos mig, så borde hon ju hysa några positiva känslor kring mig. Så är det.
Står du ut med dig då?
Ja, alltså hon har ju utmanats, måste man ju säga. Det är en otroligt stark kvinna. Hon har ju funnits vid min sida under alla mina olika... Vi människor som individer, vi vill ju kanske gärna tro att vi är likadana alltid och att så här har alltid varit. Men så är det ju inte. Du är ju knappt samma person för några månader sedan. Jag skulle säga att min fru har varit ihop med kanske 5 personer, varav alla är jag. Och hon har stått ut med alla. Och det måste man ju säga.
Inte dubbelnatur, utan 5... Det låter ju som en rätt jag ska inte säga, låter ju som en galning.
Ja, eller en rätt insiktsfull syn på den mänskliga psykologin och utveckling. Alltså hur evolutionen ser ut hos människor. Alltså att tro att du är likadan nu som du var när du var 20. Då tror jag, då har man tappat en del. Jag tror.
Men lever ni ihop alltså?
Vi lever ihop och har varit tillsammans i 28 år.
Om jag skulle fråga henne, vad har du för bild av din man? Vad skulle hon svara då?
Ja, hon är så otroligt snäll, Annika, så jag tror hon bara skulle lyfta fram de mina positiva sidor medvetet och inte och ducka de negativa. Men det är klart att jag inser att jag är ganska jobbig att leva med.
Vad är det jobbigaste med dig?
Jag har väl inte svart bälte i närvaro. Jag har ju varit iväg och jag har jobbat på ett ganska osunt sätt under större delen av mitt liv. Och det är klart att det har gått ut över Annika. Och då skulle alla feminister säga, men här sitter du. Du talar ju nu om de patriarkala strukturerna där du har fått liksom göra din karriär och din stackars fru har fått vara hemma och missa sin egen. Min fru är rektor och har gjort sin karriär. Men det är inte att sticka under stol med att det är hon definitivt som har fått dra det tunga lasset under perioder i våra liv när jag har fokuserat på företagen. Så har det varit. Och det kan jag ju i efterhand be om ursäkt för, men det gör ju ingenting bättre.
Det är en vän till mig som har formulerat några frågor som jag brukar få med. Nu har jag glömt dem, men jag kommer ihåg, eller jag vet inte vad jag har dem. Men den viktigaste frågan kommer jag ihåg. Och det är så här, om du tänker dig själv när du är 5, 6 eller 7 år, vad det var du som liten som fick dig att må som allra bäst då? Kan du tänka dig den tanken?
Jag var väldigt trygg när jag hade min morfar var en så här riktig machoman. Stor och stark och bullrig. Han hade väldigt många sidor som säkert skulle förknippas negativt, men som jag älskade. Jag minns när flyglarmet gick och så var det fel dag. Och jag såg att mamma blev jätteorolig över det här flyget. Det var ju en tid när det var liksom ryssen kommer. Var ju
i Göteborg kallar sig Hisa Fredrik, men alltså man provade den.
Ja, precis. Men nu ylar det liksom på fel dag. Och det gjorde mamma blev jätteorolig. Hon sprang upp och satte på radion. Och då minns jag, vi åker till morfar. Vad nu morfar skulle kunna göra. Men jag visste, morfar hade gevär, han hade pistol, han var liksom, och han var stark. Och jag minns när jag kommer hem till morfar och han står där och bara, det är lugnt liksom. Här kommer de, så då, jag tar det här. Ja. Och den tryggheten som jag hade hos, att det var någon form av nästan som en fysisk trygghet hos honom, den tyckte jag om. Och det är också en trygghet som jag önskar jag kan ge till andra. Både att kunna vara liksom fysiskt trygg och säga, men jag löser det här. Men också den här känslan av att kunna åka iväg någonstans. Det var som att där de bodde så fanns det någon form av trygghet. Jag trodde ju, det var ju som en ironi, jag trodde ju att det var deras gård till exempel. De bodde på en hästgård med inackorderingar. Och jag trodde ju ganska länge att den här gården kommer jag få ärva sen. Sen visade det sig att det här var ju bara ett arrende som ägde inte ett skit. Men det var ju, ja, så var det med det. Men det var i alla fall en så som jag minns tryggheten när jag var liten.
Skulle du kunna återskapa det idag och känna, vad är det som får dig att känna den tryggheten idag och den känslan av välbefinnande?
Jag tror välbefinnande och trygghet, de kan höra ihop, men de kan också läggas separat. Trygghet för mig, du frågade, vi pratade lite grann tidigare om det här med konsumtion och pengar. Och jag skulle säga att pengars enda egentliga värde, det är en påse med trygghet. Oavsett vad som händer nu så kan jag säga, ja, mycket kan försöka stå ifrån mig. Men den tryggheten jag har i kapital, det som slarvigt kallas för fuck you money, det är min trygghet. Och jag kan dö och jag vet att mina ungar har det hyfsat tryggt. Det är min trygghet. När jag i efterhand har sagt, vad är det du har strävat efter när du har lagt, när du säger, varför har du bara inte gett dig? Du har ju en hög med pengar. Varför ska du ha fler pengar? Liksom? Så har det varit en drivkraft av rädsla. Jag vill inte bli fattig igen. Jag vet hur det känns att vara fattig. Jag har testat det. genuint mycket. Min släkt, framförallt då på morfars sida, som jag trodde hade hans gård, vi är fattiga liksom så långt det går att komma tillbaka, så är vi fattiga. Och jag har tröttnat på det. Jag vill göra någonting åt det. Det här är min klassresa. Jag har gjort en klassresa och den kan ingen ta ifrån mig. Där i finns min trygghet.
Du verkar nästan ha skräck för att den skulle försvinna.
Ja, det har jag. Det är ingenting att sticka under stol med. Jag är rädd för fattigdom. För jag vet att den leder inte till någonting positivt.
Din pappa var inte närvarande under din uppväxt, eller?
Jo, de hade någon form av delad vårdnad. Jag vet inte hur den var uppdelad. Så han kom och hämtade mig på skolan. Han bodde i Tippekollektiv. Han är en annan form av trygghet. Så han är inte den tuffa killen som, liksom, som står... Han är långt ifrån morfars machotrygghet. Däremot så har han alltid varit den som alltid har funnits där, trots att jag kanske har utmanat hans pappa lojalitet vid många tillfällen. Han har hämtat en, man har ringt och man har ställt till det så in i vasken. Och han har kommit och hämtat, han har inte ifrågasatt. Han har inte varit kanske den här som skällt på en eller sagt så, vad har du ställt till? Men han har kommit och funnits där. Mer än vad en pappa ska behöva stå ut med. Och min mamma vill man inte ens prata om när det kommer till att behöva stå ut.
Hon betyder mest.
Ja, men så är det väl med alla som har växt upp med sin mamma. Att det är ju liksom, ens mamma är ju ens mamma. Hon har ju gjort allt som har stått i hennes makt för att få liksom ordning. Och det tragiska är ju, som för så många andra ensamma mammor, det är en ganska begränsad vad man kan göra inom sin egen makt, för man har inte så mycket.
Lever hon?
Både mamma och pappa lever.
Jag skulle vilja fråga dig, tror du på Gud?
Ja, jag tror på Gud.
Varför det?
Gud är ju som ett syre för syndaren. Jag är en syndare. Och om jag inte kunde be om förlåtelse, och om jag inte kunde få tacka, om jag inte hade någonting som var större än mig själv att få tacka för de sakerna som jag har fått i livet, då tror jag att jag skulle må sämre som människa.
Går du i kyrkan?
Jag går in i kyrkan när jag går förbi dem, men jag är liksom inte återkommande i någon specifik kyrka. Däremot så har jag ju...
Men du var med i Livets Ord då?
Nej, jag var aldrig med i Livets Ord. Jag var på några av deras...
Var du det?
Jag var på några av deras föreläsningar och så, men de skrämde nog mer än vad de drog mig till sig när jag väl hade fått vara där några gånger.
Och sen funderar jag på, nej, jag vet inte varför, jag konfirmerades och det var en väldigt bra präst. Det var två unga präster i Biskopsgården som var väldigt speciella och spelade fotboll med oss och sånt där. Men jag kan inte tro på det längre. Och jag har sett så mycket avarter inom katolicismen. Jehovas vittne är nog bland de värsta organisationer jag har granskat. Och jag har ju tankar på eventuellt att göra om konspirationsteorier. Och då kommer jag fram plötsligt när jag satt och tänkte på det, om jag ska göra det. Ja, vilken är den största konspirationsteorin? Det är kanske att Gud finns.
Alltså först så tror jag att det är farligt att generalisera den karismatiska trosrörelsen och låta den vara representanten för kristendomen i sin helhet. Alltså det finns ju, precis som vi pratade om tidigare i politiken, så finns det ju knasbollar överallt. Kristendomen har ju funnits en tid. Det har ju funnits tid att göra olika tolkningar av skriften. Och jag tycker att det är lite taskigt att lyssna på dem som gör de sämsta tolkningarna. Jag har svårare med någon som säger att jag tror inte på någonting. Jag bara, oj, vilken skön,
jag
tror skön kille.
Varför lever du? Räkna upp människor som jag verkligen känner för. Och de är hjältar och idoler och man skulle vilja vara som dem och sånt där. Problemet med Gud är ju att ingen någonsin kommer du veta om det är sant. Om man inte vet någonting är sant, då har jag väldigt svårt för det.
Ja, säg så här, dina drömmar, Janne, vad är sant och inte av dem? Är du mindre levande när du drömmer? Är det en del av din verklighet? Är den större eller mindre?
Nej, jag lever ju väl när jag drömmer, men jag kan ju drömma knäppa grejer och
ja,
sånt.
Ja, men det är fortfarande en del av dig. Liksom. Och, vad kommer du och vad kommer själen och vad kommer jag-känslan ifrån? Ja, så det kommer inte du kunna svara på, ditt eget jag. Men likt förbaskat finns den där. Jag säger inte att det är ett bevis för Guds existens. Däremot så säger jag att det finns väldigt många essenser hos oss människor som inte går att förklara.
Ja.
Och de finns ju definitivt där. Jag har valt att kalla det som är större än mig själv, den kraften som jag kan ge min tacksamhet till. Jag tycker att den definitionen av Gud som Bibeln har gett oss, det är kärleksbudskapet som kommer fram genom Jesus sätt att vara under Jesu liv. Han, även om du inte vill kalla det för Gud, så att ha en förebild i Jesus, att om du agerar som Jesus, what would Jesus done? Om du tänkte så i varje situation, så kommer ditt liv bli bättre. Världen kommer bli bättre genom att du blir bättre, och ju fler som gör så kommer vi få en bättre värld. Därav en överlägsenhet, tycker jag, i den kristna tron utifrån Jesu kärlek.
Men alltså, här får man ju vara... Jag är väl inte sämre människa om jag inte tror.
Nej, jag försöker ju inte gradera människor i bra och dåliga, och definitivt inte ifrån vilket sätt man tror.
Eller däremot, lite sämre är jag kanske.
Nej, jag tror däremot att... Och jag tror, och nu ska vi säga att det här är inte att döma någon, men jag tror att du kommer vid något tillfälle i ditt liv, om du inte redan varit där, be till någonting. När någonting händer dig, och jag tror nog att om du drar dig till minnes, så har du redan bett. Snälla, jag vill inte. Låt den här människan få överleva. Låt mig få överleva.
Det kan man nog säga.
Och då kan jag säga att den du bad till, det var Gud. Och den som du kommer bli så attans. Jag sa det till min morfar när han låg och skulle dö. Då sa jag, morfar, du kommer bli förvånad nu, sa jag till honom. Och det kommer du bli när Jesus tar emot dig.
Alltså, du skulle kunna vara predikant, vet du. Det är ju bara så. Du slutar ju aldrig, du får mig till slut. Tänk om du inte lämnar det här rummet förrän att jag har sagt, ja, jag tror på Gud. Alltså, du skulle kunna få mig till vad som helst. Jag måste ställa den sista frågan. Du har som väldigt tydlig, dyr klocka på dig. Vad kostar den?
Nu har de gått ner i pris, och nu är den nog nere mot, den är under 3 miljoner i alla fall.
Under 3 miljoner. Oj. Är det viktigt?
Att den dippar?
Att priset har gått ner. Är jag det viktigt att ha en klocka som kostar så jäkla mycket?
Jag tycker att prisdipparna, det gör ju bara intressant. Den här klockan kommer vara en bra affär så länge jag bara inte säljer den, vilket många klockor är. Visst, det är också en social markör där jag säger håll käften.
Ja.
Men framförallt så är det ju en investering som för mig många gånger har gått bra mycket bättre än börsen.
Tror du inte Jesus skulle ha sagt till dig att sälj den, så kan du skänka pengarna till fattiga barn som svälter i Afrika?
Ja, så här. Jag tror att det är farligt att göra sig själv till den som säger vad Jesus skulle sagt. Men jag är en syndare. Och jag tror att det är en ganska viktig sak att börja ifrån. Och det är klart att det finns ju saker jag kunde gjort, men istället för den här klockan som säkert ur ett objektivt sätt hade varit godare, men jag är inte godare än så här.
I vilket fall som helst så är du inte en hycklare.
Nej, jag försöker låta bli. Jag försöker låta bli.
Vi är båda klassresenärer. Och det är kanske därför vi får ett utbyte när vi träffas varje dag. Tack för att du kom.
Tack för att du kom med mig.
Härligt.
Ja, faktiskt.
Yes!
Kommer du ihåg det man kallade för brottogram?
Ja.
Då skulle Janne kunna ha en lista på alla som han skickar iväg mig och brottar ner. Det tror jag vi skulle kunna ha kul tillsammans. Alla samtal som du har leder dig åt något håll. Alltså alla samtal, det var någon som sa, utan att på något sätt säga att Janne är en sådan, men en klok man lär även om en dåres ord. På så sätt kan du alltid ta med dig någonting från samtal. Janne är en klok man, och då är det ju enklare att ta med sig saker ifrån samtalet. Så jag går härifrån både på glatt humör och glad över att Janne är den han är.
Det är inte helt lätt att få honom att öppna sig. Men jag tycker han gör det i vissa avseenden när vi kommer in på... Vi påminner nog rätt mycket om varandra. Det är som att trycka på en knapp eller någonting, eller dra i en spak. Man drar igång och så fortsätter man att snacka och snacka och snacka. Han är precis som jag i det avseendet. Och jag försökte med några enkla frågor om lite drömmar och vad klockan kostar och såna här grejer, så blir han lite annorlunda. Och vi har ju, som sagt, första gången jag dök på honom var ju för
över 20 år sedan. Alltså. Och jag tycker det ändå var intressant att han mindes att jag ringde upp honom då när jag körde debatt och sånt där. För då minns jag att han grät. Vad som förvånar mig är väl det här att han till och med var och nosade på Livets ord. Det hade jag nog inte väntat mig. Och att Gud betyder så mycket för honom hade jag nog inte väntat mig.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.